Hej. Jag vill börja med att läsa upp ett meddelande från min sponsor Daniel Lampinen. Jag ska tipsa om ett par poddar han gör. Vissa av dem, till att börja med har jag varit med i en av dem, den som heter Låtsas kompis. Så det är, om ni är intresserade av mig, kan du lyssna på det avsnittet. Också ett annat avsnitt jag har lyssnat där som jag tycker är väldigt bra är med Ante Wiklund som jag faktiskt har startat podd med nu. Han har också en väldigt, en som heter Gatan. Nu är det coronaläge så, men han har ju den här grejen som kallas för att live-tindra. Det vill säga att typ presentera sig så som man skulle göra på Tinder, fast i verkligheten. Länk finns i beskrivningen till hans sida med poddar. Och tack till Simon Gärdenfors för att han delar podden, Olle Jakobsson sen och för att han skrev en recension, och de andra som har swishat. Ja, nu har jag sponsormeddelande, men swisha om ni vill. You seem to be sweeping up leaves, feels windy and wet. I end up leaning over the fence. There's a bodice I've set for myself. It isn't something we should throw lightly aside. Something we should throw lightly aside. You say that's an overstatement, I don't think it will do. Walking these small dogs, should I hand them to you? No, of course, haven't met somebody new. A few gaps in the clothes was all that it took. Entice us into this sort of attempt at preserving now and then. It isn't something we should throw lightly aside. It isn't something we should throw lightly aside. You say that's an overstatement, I don't think it will do. These laughably small dogs, I think I hand them to you. So tell me now, have you met somebody new? Södermalms gator och parker som jag hade gjort de senaste två vårarna och somrarna. Ny Tinderbio. Jag söker dig mellan 22 och 42 som vill vara med och dränka livets tristess i alkohol, sex och allsköns svineri. Något i den stilen. Ny bild, en med oknäppt skjorta och delvis neddragna byxor. Inget explicit, men man kunde se en glimt av mitt högra höftben. Min enda unique selling point. Jag hade rakat skägget, men låtit håret fortsätta växa. Och jag andades svettades. Blodomloppet var som vanligt. Jag var vid liv. Hur kom det sig? Kanske var jag klokare. Väskan hade jag lämnat hemma, så min rygg skonades från kontaktsvett. Möjligen överdrev jag förut. Människans överlevnadsinstinkt vann över mina svallande tonårskänslor. Men jag vet inte, jag hade ett par veckor av totalt nattsvart mörker. Jag slutade fungera som människa. I am a flaw, I am a fake, I am faulty, I always break. Kunde knappt äta, drog mig undan, varierade mellan att tänka intensivt på Jenny och utan framgång distrahera mig. Insåg att det där med någonstans mellan näst sista och sista fasen egentligen var sin egen del, det totala sammanbrottet. Till slut blev jag redo att äntra nästa del av cykeln, sorgefasen. Mer än något annat tror jag att saker stod i vägen, rena praktikaliteter. Hade jag inte bott hemma hos mina föräldrar tror jag inte att jag hade suttit på Debaser nu klockan 1 på natten och skrivit detta. Om jag hade lyckats, det vill säga. Två filmer hade lyckats ta mig upp över ytan, om än bara för 2 timmar var. Trainspotting var en av filmerna Jenny verkligen hade tyckt jag skulle se. Hennes smak hade varit bra. Det var därför hon lämnade mig. Filmens estetik var underbar. Manuset var fantastiskt. Karaktärerna, handlingen, heroinet. Inte så att jag blev lockad, men det hade sin charm. Och musiken. Den där scenen när han överdoserar och sjunker ner i mattan. Den sovjetgrå skotska miljön, taxin som helt blasé körde honom till sjukhuset mitt i epidemin. Clean break this time, no methadone. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Kom hit så ska jag visa dig hur lite som Lou Reed jag är nu. Och Mile End, Pulp. Jenny, this is hardcore. Sen sjönk jag ner igen. Andra filmen var High Fidelity. Jag uppskattade attityden John Cusack hade. Kärleken för musiken, den halvt maskerade dåliga självkänslan, svartsjukan. Lite misogyn möjligen. Jag unnade mig att känna det, bitterheten. En vecka efter bombnedslaget tog jag tag att lämna tillbaka böckerna jag hade lånat. Min kära hållhake. Den var ju vattenvärd. Jag sökte upp nummer och adress till hennes syster. Jenny var nu i Sverige för att fira en födelsedag och ta högskoleprovet. Vi befann oss båda i samma land, samma landsting till och med. Jag skrev ett långt brev och bifogade en gammal teckning av henne som jag hade gjort på papper. Hade ju lovat henne att hon skulle få ett original. Jag vet inte fan vad hon har gjort med den, slängt den kanske. Ja, jag höll mig från att gråta tror jag, det var inga våta fläckar. Den senaste veckan hade jag gråtit någon timme varje morgon och kväll och ibland mitt på dagen, så mina tårkanaler behövde vila. Jag önskar att jag hade tagit en bild av brevet så jag kunde läsa upp nu. Det var gjort för hand så jag har ingen digital kopia. Men det var någonting om att jag mådde dåligt, men skulle förbättra mig själv. Skaffa jobb, börja träna. Arbeta på mig själv, det där svåråtkomliga begreppet jag aldrig riktigt fattat. Om 6 månader kanske vi kunde ta upp kontakten igen. Jag vill ha dig i mitt liv, även om du bara är en kompis. För vet du vad, jag har aldrig någonsin träffat en person så underbar, som jag har klickat så väl med. Som är så lik och olik mig på helt rätt sätt. Ingen annan som är så vacker eller sexig. Lade till en passage i slutet om att jag unnade henne att ha sex så mycket som möjligt nu när hon inte hade ett distanslås om trosorna. Du förtjänar att komma så mycket som möjligt. Kanske skulle ha strukit över det. Det optimala scenariot var att jag stod och velade utanför, men till slut ringde på. Systern skulle öppna, tacka för systemetkassen jag packade ner allt i och kalla på Jenny när jag vände mig om för att gå. Vi skulle se varandra i ögonen och dela en lång kram. Det påminde egentligen lite om grejen med Elias syster. Då hade jag ringt upp henne en dag och förklarat att jag hade fått känslor för henne och att jag för mitt eget måendes bästa måste säga upp kontakten tills jag slutar känna som jag gör. Varför ville jag krama Jenny när hon hade fått mig att må så extremt dåligt? Hon var en modersgestalt som hade lämnat mig, övergivit mig. Varför skrev jag inte då om det var så hemskt farligt? Som med Elias syster. Jag hade infört en sanktion mot henne. Eller kanske hon mot mig. Brevet och det spekulativa överlämnandet var undantagstillstånd. Fast Jenny var inte hemma. Hon tog ju högskoleprovet. Ingen var hemma. Sent i november. Snarare tidigt i april. Jag fick hänga påsen på porten till lägenhetshuset. Det var varmt och svettigt. En dyster Golgata-vandring över bron till söder. Jag skulle vidare till Stockholm men hade slut på reskassa. Årsta var fint. Stora fält av gräs. Och jag lyssnade på Cats on Fires samling singlar och B-sidor. Dealing in Antiques för första gången. Jävligt bra. Jag pallade inte gå på Stockholms seriefestival som jag hade planerat. Jag var trött efter att ha gått en 7 helsikes promenad. I brevet hade jag tipsat Jenny om att dra dit eftersom jag visste att David Liljemark skulle vara där. Hon gillade honom nästan lika mycket som jag gjorde. Barmhärtigt av mig att skippa. Gick hon dit slapp hon riskera att träffa mig. Tror nog hon hade bättre saker för sig. Men jag vandrade mot Hornstull och drack öl på Hirschenkeller med Robert och 2 av hans kompisar. Han skulle jocka Turkadelika på Cosmopolite igen. En av de andra herrarna vid bordet hade varit på novemberfesten och sett mig. Han hävdade bestämt rätt upp i ansiktet på mig att Borgny, kvinnan som jobbade tillsammans med Jennys syster på ett av de statliga mediehusen, han hävdade att hon hade raggat på mig. Min osäkerhet stod i vägen. Nej, vad fan. Jag kunde inte bedöma sånt, så jag litade på honom. Passade på att intala mig det, även om det kanske inte stämde. Det var en trevlig boost för självförtroendet i alla fall. Den boosten tog mig så långt att jag nu hade återvänt till Tinder, som ändå hade varit startskott för det hela via Amanda. Min första matchning fick jag när jag satt på toa efter att ha gått på ett möte med min samtalskontakt. Jag höll mig från att berätta för mycket för henne, ville inte bli tvångsinlagd på grund av fara för mig själv eller andra i min omgivning. Vi ser ju hur väl avdelning 36 behandlade Samuel. Jag kom dock in på min inställning till mig själv och livet, om alla nödvändigheter som förfinats till dygder. Du måste lära dig älska dig själv innan du kan hitta någon. För det första, älskar jag mig själv skulle jag väl inte behöva någon annan. För det andra, folk som på riktigt älskar sig själva är antingen bra, lögnare eller dumma i huvudet. Narcissister också. Det högsta påbudet i min hjärna var självförakt. Eller kanske självkritik. Hade jag blivit maoist? Självinsikt då. Sjuksköterskan Johanna var faktiskt väldigt sexig, insåg jag nu. Hon hade svarta, tajt åtsittande läder eller fake läderbyxor. Men erektionen hade lagt sig när mötet var slut och jag låste toadörren och såg hur någon hade klottrat över dam i det fånigt sammansatta ordet dambinda på en skylt som beskrev vad man fick och inte fick spola ner. En ny matchning. Mina hopp var inte höga. Maja, 38 år gammal. Hon citerade någon för mig okänd låttext, tydligen Lana Del Rey, och hade en töntig låt av XXXTentacion i sin bio. Men hon var väldigt attraktiv. Söt som fan. Musiksmaken fick kvitta. Ska inte vara för kräsen. Så jag skrev ett meddelande. Hej, fan vad söt du är, smiley. Vi gick in på djupet om våra respektive känsloliv för första gången när jag var i Norrköping med Elias och besökte vår gemensamma kompis Joel. Det var sista dagen där, trött och deppig. Jag hade övertalat Joel om att få stanna själv i lägenheten när de åkte iväg för att elda. För skojs skull, som unga män gör av någon anledning. Maja hade själv blivit lämnad samma vecka som jag. Så vi hade en del att ventilera för varandra. Ingen oro över att man tjatade och drog ner någon, utnyttjade deras empati. Vi var båda där nere, låg i samma dike och gjorde vårt bästa för att hantera det. Jag skickade en låt. Dagar senare pratade vi muntligt för första gången. Maja var barnfri och ringde upp mig efter att jag lämnade den dörren på vid gavel. Bara kemin gjorde väl sitt, men vi hade faktiskt mycket mer gemensamt än jag hade föreställt mig. Hon såg inte heller på livet med rosa skimrande snabba brillor. Hon såg det för vad det var. Och liksom jag tyckte hon att det var modigt att våga begå självmord. Inget jävla snack om den feges utväg här inte. Hon visste mycket väl vem Simon Gärdenfors var. För fan, hon hade ju varit rumskamrat med Simons för detta bandkollega Kalle Törns dåvarande flickvän under mitten av 00-talet. Kanske störst av allt hade hon lyssnat en del på Cats on Fire. Jag hade aldrig innan någonsin mött någon som plockade den referensen. Likt Jenny var hon en popflicka sent 90, tidiga 00. Min typ. Kunde hon bli en ersättning? Vi stämde träff för att ta reda på detta. Jag vibbade in rätt tydligt att sex var på tal, men i min naivitet vill jag ändå vara säker. Så under vårt sista telefonsamtal innan mötet frågade jag om jag skulle ta med kondomer. Då blev hon stött. Hon tolkade det som att jag bara var intresserad av att ha sex med henne. Nej, 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 förlåt. Så var det inte. Jag ville bara vara säker och förberedd. Något jag förklarade i en lång ursäktande harang. Det verkade ändå som att sex fortfarande var en möjlighet. Jag skulle ju sova över hos henne. Så jag ansade pubis och använde min mors intimtvål som gjorde mitt kön lent som ett barnarsel. Jag gick runt i skogen och tog mig på kuken och pungen bara för att gillade känslan. Och jag köpte ett paket kondomer i kassan på Lidl. Maja bodde i Skarpnäck. Där hade jag aldrig varit förr, men jag kände igen namnet som slutstation på tunnelbanan till Robert. Det var rätt nära, så när jag frågade Robert hängde han med på att dricka folköl i kaninparken medan jag väntade på att Maja skulle lämna sina barn. Ölen satt fint för att lugna mina nerver, brun glasflaska porter. Och Robert är alltid trevlig att träffa. Han berättade om den mytomspunna sommaren 2017 där parkliv ballade ur och en massa svineri och oegentligheter hände på ett hotell i Göteborg. Starkare dricka erbjöds i lägenheten. Maja hade två flaskor rosé i kylen som vi blandade med Sprite. Dagens. Och som vi drack av i solen på hennes balkong. Även här funkade kemin IRL. Hon hade en bluetooth-högtalare så vi satt och spelade upp indie-pop-dängor för varandra när vi pratade. Vi hade ju tydligen mycket gemensamt i musikväg. När vi kom in på hiphop tog jag halvt på skämt, halvt på allvar upp Mr. Cool. Jag älskar hans platta Discofeber. Och då så föddes ett hat i mitt bröst som jag bara var sant som en vas man nyss köpt. Och jag har kvar den än idag, kanske inte så sunt, men tänker på det varje gång som de kallar mig för dum. Maja satte självmant på Tjejer är som tjejer är och blästade ut den över Skarpnäcks solstinna gator på hög volym. Tänka er, ingen personlig favorit men ändå. Vi flyttade in när det började bli kallt men fortsatte i samma stil. Jag bjöd upp till dans när Håkan Hellström övergick i Laxo. Då initierades fysisk kontakt på riktigt. Hångel. En hand som vandrade sig ner till hennes rumpa, upp till hennes vänstra bröst. Livet är en fest, blodet pumpar och man är kåt. Stående dans blev på soffan gränslöst sittande smek, som blev till full penetration. Liksom Jenny hade Maja spiral, så vi sket i kondom. Hon var dessutom barnmorska och hade tidigare jobbat på abortavdelningen, så hon hade väl koll på sånt. Rent fysiskt var det bättre än Jenny. Jag var mer säker och jag fick en intensiv kurs i kundilingus. Tydligen lyckades jag bra med det. Köttet var verkligen villigt. Känslornas ande var inte lika stark. Jag fick dock en del till orgasmer givna på pluskontot innan vi somnade. På morgonen viskade jag att det var underbart att vakna och krama om henne, men att jag önskade att det hade varit Jenny istället. Sen gav jag några orgasmer till. Det blev fysiskt, något att ta på, men det blev inte seriöst. Främst på Majas initiativ, men med mitt goda minne så skulle vi vara så öppna som möjligt för varandra om våra respektive andra sexpartners. Det kändes frigörande till en början. Att vi kunde diskutera sånt öppet utan att jag kände mig hotad. Men av förklarliga skäl blev utbytet ojämnt. Hon var en attraktiv kvinna som matchade med 10 plus personer om dagen när hon swipade på Tinder. Jag var en inte så attraktiv ung kille som, om jag hade tur, matchade med 10 kvinnor på 2-3 månader. Spelet var riggat. Men jag klarade av det med den kontinuerliga påminnelsen om att jag inte var exklusiv för henne. De där veckorna av nattsvart mörker må ha varit över, men jag mådde verkligen inte bra. Jag sörjde verkligen. Jag hade förlorat min själsfrände, min bästa vän. På ett annat sätt än med Samuel. Jag mådde verkligen 1000 gånger värre över Jenny. Samuel hade lämnat världen. Jenny hade lämnat mig. Samuel hade avskytt livet i sig. Medan Jenny hade slutat tycka om mig och bara mig. Det var som att hon hade tagit livet av sig fast bara för mig. Det var personligt. För alla andra var hon vid liv. Jag hade aldrig fått ett riktigt avslut. Det behövdes något oerhört. En begravning, en vaka. Maja blev en tillflyktsort för mina känslor. En snabbverkande bensodiazepin när vi skrev, pratade eller träffades. Korta minuter, timmar och kvällar där jag var ledig från smärtan. Men ingen opiat jag gick på dygnet runt och blev lycklig av. Hon berättar att hon brukade ha trekant med ett par kompisar. Jag erkände att jag var kåt på min sjuksköterska. Nu hördes vi varje dag, som med Jenny, fast med färre trådar anknutna. På tal om det började jag läsa på om anknytningsteori, ett fält inom psykologin. Beroende på din uppväxt gjuts du i en viss form av anknytningstyp. Det finns säker anknytning där du lätt knyter an till andra och hanterar att bli lämnad bra utan att din självkänsla raseras. Sen finns det olika slag av osäker anknytning. Ett av dessa resonerade starkt hos mig. Det som på engelska kallas anxious preoccupied attachment. Otrygg ambivalent på svenska. Kortfattat innebär det att du har en i grunden negativ syn på dig själv men en positiv syn på andra. Du knyter an lätt, lite för lätt kanske. Men du hanterar inte uppbrott lättvindigt. Du bygger din självkänsla och ditt välmående helt och hållet på ditt anknytningsföremåls bekräftelse. Det här sammanfattar min teori om relationscykler perfekt, fan, mitt i prick. Maja tillhörde också en osäker anknytningstyp, men tvärtom lite. Den var snarare en försvarsmekanism mot problemen jag hade. Hon hade svårt att knyta an. Det var därför det tog så hårt när hennes pojkvän hade dumpat henne. För första gången på många år hade hon vågat öppna upp sig totalt och komma nära någon. Och han hade krossat hennes hjärta. Naturligtvis kom jag och Maja väldigt nära varandra av att höra så ofta. Anknytningsföremål, visst, hon för mig. Men vi blev på sätt och vis även bästa kompisar med fördelar. Jag skickade en selfie av mig själv till Maja efter att ha gått på ett intropass på Gröna Lund. Sen stämde vi nattlig träff en andra gång. Hon skulle ut och resa ganska snart med sin syster, återigen ekade Jenny. Men hon behövde förnya sitt pass och tydligen var det bäst lämpat att åka till Södertäljes nybyggda polisstation för det. Jag satt och väntade på en parkbänk intill Södertälje centrum. Traditionsenligt drack jag samma folkölsporter som jag hade druckit i Kaninparken innan vårt föregående möte. Just den ölsorten var faktiskt den första jag någonsin drack. Efter 18 fyllda år vaknade jag en morgon från en dröm där jag druckit öl och tyckte om det. Hade inte kommit på tanken att öl skulle vara gott innan. Så jag tog mig till ICA, hade läst att stout eller porter skulle vara bra, valde den som fanns och visade legitimation i kassan.
Hellre den som dricker det som skummalet och bubblar, den som sitter bitter, rullar tummarna och grublar. Och ditt huvud är så ljust, verkligen förtjust. Sjunger mig och faller om i kött. Det här är världens.
Lika förvånansvärt gott som jag hade tyckt det var då, tyckte jag inte nu. Hade nog behövt kylas. Våren var här på riktigt sedan ett par veckor tillbaka. Maja och jag kramades om och gick på pendeltåget. Jag berättade att jag hade sett en tjej jag kände igen från kanotkursen jag var med och höll i sommaren 2018. Som stod och hånglade med en annan flicka ute i det vackra vårvädret. Nu måste hon ha varit 13-14. Jaha, kul för dem. Gick av i Stockholm södra. Uppgången som hade varit fel om vi skulle mot Glada Stinsen. Vandrade till Medborgarplatsen. Jag fick vänta utanför när hon gick på systemet. I skarp näck gick vi på Coop. Maja köpte frysta jordgubbar och Sprite. Jag tog en massa postgodis som reddes ut billigt. Det kan ju datera när det var strax efter påsken 2019. Jag hade tänkt betala det själv, men Maja insisterade. Oj, tack. Skämtade om att hon var min sugar mama. Uppe i lägenheten blev det i mångt och mycket en repris av förra gången. Vi satte oss på balkongen. Den här gången drack vi strawberry daiquiri istället för dagens. Oerhört gott. Maja spelade upp The Radio Department. Jag spelade Tonight av The Soundtrack of Our Lives. Men den gillade hon inte. Hennes syster ringde och Maja kollade på mig och sa att hon satt med sin boy toy och söp. Ja, jag är nog din boy toy. Villigt. När det blev sex drog hon fram en påse med sexleksaker. Som omväxling satt vi mitt emot varandra på soffan och onanerade. Kollade på varandra och gjorde upphetsande väsen för att kåta upp varandra. Hon gav mig en mindre analvibrator och hjälpte mig att trycka in den. Hade väl berättat för henne att jag gillade sånt. Men den måste ha varit för dåligt lubricerad för det gjorde rätt ont. Tog ut den, fortsatte att febrilt runka och jag var så extremt jävla nära att komma, men jag gav upp. Jävla skavsår. Jobbet på Grönan började. Jag alternerade med att stå i glasskiosken och att tillreda och sälja popcorn och sockervadd. Sommarvärmen hade inte slagit till än, så det var tämligen uthärligt. Det tog på kraften att vara social förvisso och att stå upp hela dagen. Men ja, det funkar. I pauserna skrev jag alltid med Maja, såklart. Jag ville träffas igen. Jag var väl glad att skriva med henne och utbyta tankar, känslor och erfarenheter via sms. Men jag var en människa och en man. Det finns behov som enbart text eller röstsamtal inte kan tillfredsställa. Kötsliga beröring. As I sit here relaxing, I can't help wondering if you're ever coming. Sister lives a few stations away. That's slightly exaggerated, but I could get there in about an hour. On the fly, my phone vibrating. I won't recognize your number, but
your voice can't pass me by. As I clutter my bedroom, I keep my curtains closed. I don't want to be exposed to you. This Easter didn't seem like Easter to me. The last couple years have been a decade of desperate longing for a trauma to hang on to, of tying knots and building bridges which I hope will never break. I found you and I want you. I make love and take like a man, but I break like a little boy. As I drown in my bedsheets, I made a big mistake of looking at a picture of you. It's never fun to know how little you're missed. Forgive me for assuming that I guess I know, but it's my best guess. I was never that good looking. Go ahead and prove me wrong. I must always sober mess. I was never good looking at all. But if I was your dog, you know, I would be the best in show.